Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
Nationalskalden Lasse Winnerbäck sjunger i sin låt Fru Hjärtedam.
Fru Hjärtedam, ditt skratt är bara tårar. Din skönhet är en lyckans miljonär.
I låten Vår för Hjärtedam sjunger han att
här lever lyckan, lever livet. Det är vår för hjärtedam. hjärtedam.
Och i gråa dagar.
Hjärtedam vänder blad för en ny eskapad. Hon har börjat på en ny roman.
Hon sjunger om hjärtedam i Över gränsen.
Hjärtedam nu i september.
Och även i låten Julgröten, i Tanken som räknas och ganska många fler. Lasse Winnerbäck verkar ha hakat upp sig på hjärtedam. Alla har ju exempel på vänner som har brutit upp med någon eller kanske till och med själva gjort slut med någon och som sen har ett visst behov av att ventilera det. Och alla har också erfarenhet av hur det går när det här behovet av att ventilera helt plötsligt övergår till ett jävla tjat. Man tycker, hur kan den här människan inte se det? På precis samma sätt som man själv kan ligga sömnlös i veckor och haka upp på precis samma dumma formulering som man lätt undslippa sig i ett möte eller sådär. Det här är något som både har psykologiska förklaringar och kanske även metoder som kan tas ur det. Och det är det vi ska prata med idag, Björn. Ältande och grubbel.
Exakt. Det blir ännu ett självhjälpsavsnitt faktiskt.
Åh, mysigt.
Ja, jag tycker det. Och det här är så himla... Dels är det så väldigt liksom allmänmänskligt. Jag tror alla känner igen det här. Och dels är de här metoderna för att komma till rätta med det, de är rätt bra. Mm. Så att jag tror på dagens avsnitt helt enkelt. Mm. Och några begrepp då som kommer att återkomma. Börja med ältande.
Mm.
Att fastna i saker som har hänt. Man ältar något som har hänt.
Man behöver inte prata ut det för att jag räknar som att älta, utan det kan älta i mitt huvud.
Man kan älta i sitt huvud, exakt. Och sen så har vi ruminerande, väldigt närbesläktat. Men jag kommer också att använda det lite här och var, så att jag bara säger att jag vill bara säga vad det är. Det kommer från, jag vet att du älskar när jag pratar latin.
Det är finast,
jag vet. Ja, så att nu kommer jag att bjussa på det. Det kommer från ruminare, som är latinska ordet för att idissla.
Såklart.
Ja, så att man idisslar, man tuggar samma grej om och om igen. Och grubbel är någon slags samlingsnamn på allt det här, eller vardaglig term sådär, som jag kanske också kommer att använda. Men i stort sett kommer jag att använda de här begreppen synonymt.
Mm.
Och vi uppmanar ju oftast folk att tänka i vår podd, eller hur?
Just det. Det här som jag pratar om, alltså system 1 och system 2, som vår favorit Kahneman hänvisar till, där system 1 är det här med magkänsla, man tänker inte alls vad man bara gör, så tycker vi istället att använd system 2, grunna, vrid och vänd, fundera.
Precis.
Är det här vårt kontraavsnitt?
Ja, men på ett sätt, eller vi ska prata om när tänkandet kan bli ett problem.
Mm.
Och problemet är ju då när vi fastnar i mentala hjulspår. Dra ett litet exempel här. Jag känner mig deppig idag. Varför händer det här alltid mig? Man vaknar och tänker så.
Mm.
Kan någonsin komma ur det här? Det känns inte så, det är för svårt. Tugga, tugga, tugga.
Mm.
Samma dag efter dag.
Samma visa dag efter dag.
Mm. Och det kan ju vara då till exempel en sån sak att man liksom tuggar sin nedstämdhet. Men vad skulle det annars kunna vara? Ja, ett professionellt misslyckande. Mm. Att man har blivit av med jobbet, en skilsmässa, ett dödsfall kanske. Tjongar det till hos dig när jag säger någon av de här sakerna?
Nej, min enda reflektion var att man gör ju inte det där med motsatta saker. Det är väldigt sällan man vaknar varje morgon och bara, jävlar vad bra jag var igår på festen, jävlar bra jag var, och låter det förgylla ens dag i en månad.
Man kan ju tänka
att ältandet att, liksom har det här negativa,
ja,
man ältar inte en framgång.
Visst, och det här hänger samman då med vårt negativitetsbias som vi har pratat om så många
just
gånger
det.
Att vi är liksom utrustade på det viset att vi är särskilt uppmärksamma på problem, hot, risk och så vidare.
Hjärtedom, du kan duka för två. Att ta tåget ner framåt kvällen.
Vi ältar ju av en anledning.
Mm.
Och det kan finnas en rad skäl till att vi håller på att liksom tugga någon sån här grej. Har du något exempel på när du har fastnat i någon sån där?
Absolut. En sån här grej som jag på allvar har lagt nu närmare 35 år på att inte släppa. Det är när jag var på den kedjan som förut hette Stor Liten, som sen hette BR, som jag sen inte ens vet om det finns. Leksaksaffär i alla fall, med min underbara styrmor Marie. Och så skulle jag skoja med henne, för jag visste att hon var rädd för ormar. Jag hittade en jättestor plastorm. Och bara, hi, det här blir kul. Smög upp bakom henne. Jag är 5-6 år. Smög upp bakom henne, la ormen runt halsen på henne. Och tänkte att hon skulle säga, oj vad läskigt, skratta lite. Marie, livrädd för ormar, blir fullkomligt panikslagen. Alltså skriker med ett röstläge jag aldrig har hört, inte bara henne utan ingen vuxen människa, alltså, ta bort den, alltså, hon får total panik och hon skäms jättemycket, jag skäms, jag vill dö, allting var jättejobbigt, hon tog bort den och sådär. Och det märker ju bara när jag pratar om det, tycker jag att det är jobbigt. Det där Från det att jag var pytteliten fram till det är fortfarande grejer som jag kan ligga och bara varför gjorde jag, kunde jag vara intellekt ormen kunde jag inte gjort så här eller borde jag gjort så här, alltså det är liksom det bara trissar igång mig och så här, plastormen är lagd skriket är skriket, det blir liksom inte mindre gjort för att jag ältar det. Och här sitter jag ändå goa 35 år senare och bara åh.
Påverkar det dig på något sätt? Kan du bli nedstämd av de här tankarna?
Absolut. Alltså det är verkligen en sån här som jag liksom, nu har jag blivit så pass bekant med det, så att det var ett tag jag inte ens ville gå in i ringen i den utav de här två ingångarna där stor och liten låg. Mm. För att jag fick sån jävla intensiv känsla av så här, skam, ånger, självhat. Och min väldigt hemsnickrade teori kring det där har ju varit att när någonting jobbigt har hänt så är det bra att nöta ut den tanken. Så här, det är som att man har en påse bajskänsla som man bara måste hacka sig igenom. Så att säga, ju mer jag tänker på det, desto mindre kvar av tänkandet har jag. Men samtidigt så känns det lite orimligt att 35 år senare fortfarande tycker att det är riktigt jobbigt att jag la en plastorm runt armen på min styvmor. Mm.
Det ligger någonting i det du säger. Det blir en slags att nöta ut. Det blir en slags liksom exponering då, så att man, om det är en jobbig händelse av den typen, så kan det bli precis som man kan liksom exponera för en hund. Om man har hundfobiker så kan man
möta den lite närmare på gatan eller så, så
exakt, och till slut så kanske man kan klappa hunden till och med, och sen så är man av med sin hundfobi. Att lite samma kan det funka med tankar, sådana liksom påträngande minnesbilder och så. Men om vi tar det här ältandet som är relaterat då till kanske någon sån här jobbig livshändelse, att man har blivit av med jobbet, något professionellt misslyckande, att man har någon skilsmässa, kanske att en nära har gått bort eller så, som är ganska typiska såna här saker som brukar ältas av personer som blir deprimerade. Mm. Där finns det också liksom en anledning till att det här ältandet förekommer. Mm. Och jag tänkte ge några olika exempel på vad det kan vara för anledningar. Det kan till exempel vara en känsla av att man löser ett problem.
Ja, precis. Man kommer framåt på något vis. Mm. Man skänker det tid och därmed borde det innebära att man liksom på ett konstruktivt sätt kommer framåt.
Just det. Och det kan också vara en känsla av att man närmar sig en insikt eller förståelse. Att om jag tänker tillräckligt mycket på skilsmässan så kommer jag förstå vad som gick fel.
Just
jag kommer
det.
Få en insikt. Det kan vara en känsla av att göra rätt, någon slags plikt.
Ja.
Att jag är skyldig min döda mormor att tänka på henne.
Så hade jag när min bästa vän hade gått bort, att då tog det otroligt lång tid för mig att tycka att jag fick tänka i andra banor och kände andra känslor. Det var som att jag betalade av liksom.
Ja, betalade med
det var lojalitetshandling.
Det kan vara också en känsla av att man i alla fall gör någonting.
En upplevelse av aktivitet.
En upplevelse av aktivitet. Det kan också vara en känsla av att man tar ansvar.
Att inte tänka på det skulle vara att fly undan eller skulle vara att liksom smita.
Eller en känsla av att få rätt. Om man upplever att man har blivit utsatt för någon liksom oförrätt. Att, liksom, att så här, tänka tillbaka och liksom resonera kring det och så här, liksom känna sig lite rättfärdigad när man tänker på allt det här eländet som har hänt. Så någonstans hos den här ältaren så finns det liksom en känsla av att man gör det här av en anledning. Sådär, att det finns en poäng med det.
Mm.
Men om man skärskådar det verkligen, vad leder det till i själva verket då? Jo, det leder till att man blir mer nedstämd, att man får en försämrad problemlösningsförmåga. Det kan återbringa liksom gammal smärta.
Och där kommer den där lite så här lojalitet att betala av, att här sitter jag och lider, så att då kommer jag någon gång gå skuldfri ur den här.
Just det, men i själva verket så blir man bara kvar i det där som gör ont. Det blir omöjligt och svårt att vara här och nu. Och folk som fastnar i det här tenderar att ignorera och trivialisera framgångar. Så att det är också väldigt typiskt att man får något slags liksom filter som gör att man blir mycket mer uppmärksam på det negativa i tillvaron då. Det fanns en väldigt berömd psykologiforskare, han anses vara en av de absolut mest inflytelserika. Och jag tror kanske inte att vi har nämnt honom.
Nytt namn alert.
Aaron Beck heter han.
Nej, inte hört.
Inte hört, nej. Men nu när vi ändå är inne på liksom tankefel som man vanligen gör när man är lite nere sådär.
Mm.
Han forskade om det och hittade ett gäng vanliga tankefel som förekommer hos nedstämda personer. Vi blir lätt blinda för gråskalor. Svartvitt tänkande.
Jag är sämst.
Precis.
Allt blev dåligt.
Jag fick inte ett särskilt varmt mottagande på månadsmötet idag. Jag måste ha noll karisma.
Mm.
Den typen av så här, extrema slutsatser då av negativ natur.
Mm.
Vi ägnar oss åt något som kallas övergeneralisering också. Det är när vi intalar oss att enskilda negativa händelser är representativa för livet som helhet. Säg att du träffar en kompis och ni har ett litet meningsutbyte och han eller hon blir ledsen och bara gråta. Och du går därifrån och tänker, jag lyckas verkligen alltid fucka upp.
Alla mina vänner.
Alla mina relationer. Och det kanske inte alls är så. Det här kanske var liksom första gången det hände på 3 år. Mm. Men att man tenderar att dra väldigt liksom långtgående slutsatser utifrån enskilda händelser på det viset. Det finns ett litet trick där, och det är att vara vaksam på om man tänker väldigt mycket i termer av alltid och aldrig.
Ja, just det.
Om de orden förekommer väldigt mycket, så har man förmodligen en lite skev bild av verkligheten. Och så en annan typ då av, vad ska vi kalla det, vidskepelse som vår lite nedstämda, ältande hjärna kan utsätta oss för, är så kallade negativa spådomar. Förutsätter att saker kommer gå dåligt och beter oss ibland som att de redan har gjort det. Och på så sätt kan de här negativa spådomarna då bli självuppfyllande. Det kommer ändå gå åt helvete, så det är ingen idé att jag försöker. Känner du igen det?
Mm, känner jag igen det.
Och det hänger nära ihop med det som kallas katastroftänkande då, att man alltid räknar med värsta möjliga utfall i en situation som andra kanske skulle tänka på som banal. Jag kommer göra bort mig på det där mötet. Alla kommer tycka att jag är en lallande idiot.
Jag kommer inte ha kul på festen. Ställer sitt hörn, surar. Oh. Hade inte kul, blev inte förvånad.
Probably because this whole universe is against me.
Känslotänkande, en annan sån här grej. Det är när vi utgår från att våra känslomässiga reaktioner faktiskt ger en sann bild av verkligheten. Säg att du har suttit och deklarerat försäljningen av en bostadsrätt och du känner att det var otroligt svårt. Och du känner dig ledsen och korkad och drar en slutsats att det liksom objektivt sett måste vara
det.
Så.
Ja. Ja.
Och sen så personalisering, ett annat sånt där vanligt tankefel då, som är, det är den psykologiska term som används för fenomenet att man lastar sig själv för sånt som man inte har någon kontroll över. Säg att din mamma har halkat på en isfläck och brutit benet. Och du liksom kan lasta dig själv för det, just för det. Att du inte
följde med henne, skjutsade henne.
Ja. Något sånt. Sånt som du inte har någon kontroll över riktigt. Så att, några sådana exempel som Beck uppmärksammade då, som man kunde se sådana tankefel hos personer med depressiva mönster. Och som vi hamnar alla i det här lite då och då i våra ältande hjärnor.
Det är ju riktigt dumt av den som skapade människan att göra. För att säga, alla de här sakerna räknar upp, så han känner igen mig. Man blir inte en så jävla härlig person. Alltså, det är ju verkligen nedåtgående spiral som dessutom har effekter på sig. Det är inte så kul att umgås med någon som håller på så där och ser katastrofer och säger att det kommer jättetråkigt på festen, och så blir det jättetråkigt på festen.
Så det där är ju verkligen då ett av problemen, och ett av de första stegen som man måste ta när man ska komma till rätta med det här är just att liksom kika på hur man påverkas.
George, frankly, I'm getting a little tired of hearing about her.
I want to know what I did to this woman.
Well, what, do you got a little thing for her?
No, no, she's going out with a friend of mine. It's only courteous that we should try and like each other.
Well, what difference does it make? Who cares if she doesn't like you? Does everybody in the world have to like you?
Yes! Yes! Everybody has to like me. I must be like...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Ska vi bara kika på en sån här forskningsstudie som visar väldigt konkreta effekter av den här liksom ruminerande, ältande stilen.
Låt oss.
Susan Nolan på Yale, ett stort namn inom den här ältande forskningen. Mm. Hon kollade på en sån här longitudinell studie, ni vet att man följer samma person.
Över lång tid.
253 vuxna personer som alla hade förlorat någon anhörig. Och då kunde hon se då att folk som hade en mer liksom ruminerande stil en månad efter den här händelsen tenderade att i högre utsträckning vara deprimerade ett halvår senare. Så att,
utläst man av det att ältande ger depression eller kan det vara det omvända?
De förstärker väl varandra kan man väl säga. Ja. Eller det är en del av depressionen egentligen. Men det är ett sånt exempel på en sån studie där man kunde se.
Men jag menar, säg att vi kunde kliva in till de här 253 personerna och få 50 av dem att sluta älta. Mm. Det fanns ett piller man kunde ta som slutade älta. Är då din teori att då hade de också varit mindre deprimerade?
Ja. Precis.
Har vi ett sånt piller, Björn?
Ja, vi har ju antidepressiva.
Men får det ändå sluta älta?
Ja, det kan det nog hjälpa med, absolut. En del svarar ju bra på antidepressiv medicinering och andra på andra former av insatser. Mm. Men ett första steg är då att liksom få insikter om vad det här ältandet får för konsekvenser.
Ett första steg för ältaren som vill må bättre.
Ja, precis. För att vi var inne på det här med att det finns någon slags underliggande idé hos ältaren om att ältandet är bra.
Just det.
Ältandet fyller en funktion, som vi var den här listan vi gick igenom.
Mm. Som jag faktiskt märker att jag typ har lite svårt att släppa. Ja. Väldigt ofta när du drar såna här listor så säger jag ja. Mm. Och nu bara när vi skulle gå tillbaka till det, man bara, helt fel är det nog. Alltså, fortfarande upplevelsen är att jag skulle vara en fladdrig, ansvarslös, rycka på axlarna typ om jag plötsligt skulle sluta älta.
Du ser, där finns en liksom positiv föreställning hos ältandet som säkert bidrar till att du ältar lite mer.
Ja.
Men ofta om man sätter sig tillsammans med en person som har den här tendensen och så börjar man gå igenom väldigt noga, man kikar på vilka situationer det här ältandet förekommer och liksom hur får det att känna, man verkligen systematiskt går igenom det.
Mm.
Då kan man ofta se att det får konsekvenser av typen jag isoleras socialt. Exempelvis, jag känner mig mer ledsen efter att jag har suttit och ältat än vad jag gjorde före. Då blir det ganska svart på vitt.
Den här borde ju faktiskt vara ganska vanligt. Mina vänner har tröttnat på mig.
Ja, visst.
Alltså, där har man ju varit på båda sidorna ju.
Japp, absolut. Och det där är någonting då som många beskriver och jag också har hört beskrivas från båda sidor. Och det blir den här grymma ironin då att när man behöver sina vänner som bäst så stöter man bort dem. Det är ju väldigt tröttsamt med ett dystert ältande som aldrig kommer framåt.
Nej, det är både tjatigt och
det är långtråkigt och det är
negativt.
Urlakande och man blir själv opappigt. Ledsen så att säga. Och det är ju ingenting då som det är inte så att liksom, vänner dras som flugor till den här personen som kanske behöver dem mer.
Initialt gör man ju det. Mm. Någon är ledsen och behöver en så springer man dit och sen när man märker att det här är på allvar 94:e gången du drar samma ramsa. Jag orkar inte.
Ja, helt utan. Så att säga,
man
har inte kommit någon vart. Utan det är
och det
är
det man liksom har investerat har uppenbarligen inte betytt någonting.
Nej.
Vi står kvar på samma plats och stampar. Ja. Vår gemensamma vän Stefan, som jag tror vi har nämnt i det här programmet tidigare, han är ju en ganska bra sanningssägare. Och jag hade en gång någon sån här riktigt meningslös relation. Och jag höll på, och du vet, tjat i tjat. Han skulle inte göra så om han inte menade si. Och skulle det inte vara så borde det inte det här. Alltså, en relation som hade helt gått i stå. Det var ingen action framåt eller bakåt. Det bara var, och jag höll på sådär. Tills Stefan en vacker dag bara, hörru Limpan, nu är det dags att lägga av. Slut med det där. Inte ett ord till om det där. Och bara det att jag inte fick ligga på hans soffa och köta om det. Jag fortsatte säkert i mitt eget huvud, men över tid sen så minskade det. Just för att jag inte hade den där ventilen att förstärka det med hela tiden.
För det är ju också en lurig grej med det här då. Att det här liksom ältandet, alltså som det verbala ältandet med kompisar. Mm. Co-rumination är facktermen.
Gud, vilket bra ord. Ja. Co-rumination, ja.
Är ju ofta belönande för ältaren. Du vet,
just
det. Man får uppmärksamhet, åtminstone till en början.
Någon tröst, någon pepp, något fint.
Tröst, pepp och sådär. Så att det liksom förstärker. Det gör att man gör mer av det. Mer och mer ältande. Så att man vill ju inte längre förstärka.
Och då pratar vi inte så här, någon har varit med om en jobbig grej och behöver vädra det med dig. Någon har varit med om en jobbig grej och har vädrat det med dig i jättemånga gånger och kommer inte framåt.
Precis.
Då.
Så att det kan väl vara jättenoga med att poängtera att man får och ska vara ledsen när det är befogat, och sorg är fine, det är liksom det naturligaste som finns, och det är naturligt att liksom sörja såklart om någon går bort, och att göra det liksom, det kan vara en lång process sådär. Så att inget så att säga, ont om det, men det här är bara när man liksom fastnar. Har det gått 2 år sedan det där uppbrottet, dödsfallet, och det bara fortsätter och fortsätter, då behöver din vän inte ditt öra, utan då behöver din vän hjälp med uppryckning helt enkelt, att liksom ta sig ur det.
Cheryl Baskin. Yep, that lady that profits over $1.5 million sucking on your heartstrings about shit on the internet that ain't even true.
Cheryl's bitching that she has this black cloud over her head of people thinking that she fed her husband to the tigers.
Now, I would like to remind you, Cheryl, that you are the one who spent $94,000 to buy animals to fill your so-called sanctuary.
I consider that bitch to be one of the biggest terrorists in the exotic animal world.
I've got her diary. I've got it all.
Finns en annan forskare, enormt stor inom depressionsområdet, sådär, Martell heter han. Och han har då något som han kallar 2-minutersregeln, som är någonting som man kan ta till för att liksom utvärdera vilken typ av ältande det är man ägnar sig åt. Om du märker att du hamnar i ältande eller ruminerande, du håller på och maler dina tankar, då ska du efter 2 minuter fråga dig själv: har jag kommit närmare att lösa ett problem? Eller är jag mindre självkritisk eller deprimerad än vad jag var för 2 minuter sedan? Har jag liksom kommit någon vart? Har jag närmat mig en insikt?
Och där måste man ju då vara väldigt medveten om att den känslan av att så här, må sämre eller vara mer uppjagad inte är lösningssymptom.
Nej.
Utan att lösningen då i det här fallet skulle vara så här: ja, jag har ringt Marie så här 35 år senare och sagt, du, jag är fortfarande ledsen för det med plastormen.
Så att nu har jag ältat det här med den orm jag kastade på Marie i 2 minuter, och liksom, har jag kommit någon vart? Jo, just jag har kommit fram till att nu ska jag faktiskt ringa Marie och bara tala ut om det här. Be om ursäkt och liksom, så att då har du ägnat dig åt lite problemlösning så att säga.
Men om du föreställer oss, vi använder Lasse här som ett exempel på en person som har fastnat i hjulspåret med hjärtedam. Vi behöver få honom att komma över det, och vi är hans goda vänner. Vad ska vi ge Lasse för tips?
Ska vi gå igenom liksom ett forskningsbaserade sätt att bara bryta ältande?
Ja. Sluta älta-listan. Punkt 1.
En grej då som vi har nämnt helt kort här innan, det är att man ska liksom försöka få syn på konsekvenserna av det här. Det som händer är nu när du liksom gång på gång på gång tar upp samma story, det är att dina vänner börjar fjärma sig. Kanske.
Eller nu missade vi att gå på den där festen för att du igen skulle prata om det här. Eller nu blev det ingen andra dejt med den här killen eftersom du med den killen började prata om ditt gamla uppbrott eller så.
Visst, så det hindrar dig från att göra sånt som du skulle må bättre av. Du isoleras socialt och sådär.
Sluta älta-listan. Steg 2.
Det här låter möjligen då lite tråkigt på rubriknivå, men är en supergrej. Strukturerad problemlösning.
Jag älskar vad jag hör.
Du älskar vad du hör?
Ja.
Ja, vad härligt, vad glad jag
är. Jag som vill att du ska ha den här kalendern på kylskåpet, som vill att det ska vara tydliga listor och schemapunkter. Jag älskar struktur, Björn.
Just det.
Strukturerad problemlösning, hur går det till?
Det är en sån här grej som jag som terapeut älskar att köra med mina klienter, för att jag märker att det ger ofta sån otrolig effekt. Och fast den modellen är så enkel så kan den ge såna otroliga insikter. Det kan lösa liksom problem som folk har gått runt med i flera år, kan man liksom på en session komma ganska långt med.
Och det här vill du ge bort bara så här i podden?
Jajibus.
Modellen lyder?
Det blir ju korthet då.
Ja.
Jag skulle ju liksom
vi kommer fortfarande behöva betala Björn jättemånga tusen lappar i timmen för att få honom att veckla ut plusmenyn.
Ja, men i första steget så ska man definiera problemet noggrant. För problemen som vi ältar ofta är som att man har ett svart nystan i huvudet. Alltså man har ingen riktig syn på exakt vad det är.
Det går inte att vara ihop med mig, jag är sämst.
Alltså det bara flyter runt. Alltså någon så här allmän negativ känsla. Men att då liksom noggrant sätta sig, lägga lite tid på att bena ut exakt vad är mitt problem.
Mitt problem är :.
Så konkret det bara går. Och när man har gjort det, då tar man det ett varv till. För att en annan vanlig grej är att det här svarta nystanet i huvudet, liksom att man försöker hoppa på lösningar lite för tidigt. Alltså man försöker lösa fel problem.
Så vi säger så här, det har varit ett uppbrott och känslan att jag är sämst, det går inte att vara ihop med mig. Och då tvingar du mig att säga så här: mitt problem är att jag Och då måste man kanske vara, alltså, man kan inte stanna
kvar. Då säger jag så till dig, okej, är det ett problem att du får inte träffa någon kille? Eller du skulle,
ja, men då kanske
hon
bara, nej men jag är självupptagen och värdelös. Du bara, vadå värdelös? Ja. Jo, jag är slarvig och ogenerös och kommer inte i tid.
Mm. Exakt, då börjar vi närma oss någonting. Mm. Och sen så i steget efter det, så definiera problem steget. Och sen så i steget efter det, då ska man brainstorma lösningar. Och det viktiga i den processen är att vara helt fri i tanken.
Man bara en liten äggklocka som hjälper mig att komma i tid.
Ja, så att man inte ens backar för liksom komiska, drastiska, knäppa lösningar, vad som helst. Alltså, vad vet jag, liksom slänga ut min dator genom fönstret. Mm. Eller alltså att man har det, ett sånt mindset. För att vi tenderar nämligen att fastna i lite så gamla lösningar, gamla hjulspår, göra samma grej och så. Att verkligen tvinga sig själv att tänka otroligt fritt. Och att göra det liksom ytterst medvetet så där brukar kunna ge god effekt. Mm. Testa sånt som man inte har provat förut. Och när man har gjort det, då ska man utvärdera sina olika lösningar. Man kan sätta poäng på dem.
Just det, man kastar ut datorn. Ja. Däremot försöka stänga ihop datorn vid 7-tiden så jag kan umgås lite med min tjej slash kille.
Just det. Och gärna sätta poäng på dem från 1 till 10. Till exempel baserat på hur mycket man vill och genomförbarhet.
Mm.
Slutligen planera var, när, hur, med vem. Alltså en sån väldigt, väldigt konkret liksom, okej, jag har det här problemet, jag tänker mig nu den här lösningen, det var den bästa, jag utvärderade och klockan 11 på onsdag ska jag och Stig gå och knacka på dörren hemma hos Jannica och så ska vi, är du med?
Ja.
Så att man får ett sånt där mål som är liksom mätbart, realistiskt och allt det där som vi brukar prata om att mål ska vara. Så att den här enkla modellen, shit alltså, den kan verkligen göra skillnad.
Steg 3.
Lina, jag vet att du brukar få, kanske inte blödande eksem, men lite utslag när jag pratar om medveten närvaro.
Mindfulness.
Mm. Du, jag har jiddrat om det här förut. Mm. Och om mindfulness och så kan man ju säga så här, att det finns många som tänker flum, tibetanska klockor, går grönt te och som reagerar lite ryggmärgsmässigt emot det.
Mm.
Men då brukar ju mitt standardsvar vara att det här är liksom inget hokus pokus, utan det är en psykologisk muskel som är förmågan till liksom riktad uppmärksamhet som man kan träna precis som man kan gå och träna på ett gym. Så att nu till exempel, nu ska jag vara helt närvarande i vår poddinspelning. Jag ska inte sitta här och liksom drömma om den tupplur som jag ska ha med en stund, utan det är att utöva sin förmåga till riktad uppmärksamhet.
Är det det som jag brukar ägna mig åt väldigt ofta på arbetet, nämligen hojta ut fokus?
Ja, precis.
Så att, då är jag ju mindfulness-kingen.
Så att vi avmystifierar mindfulness. Och det har man faktiskt sett nu också, att det finns något som heter MBCT till exempel, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, som funkar jättebra för patienter med tendens att återfalla i depression. Alltså man förebygger återfall i depression. Och det som liksom mekanismen här, det är att man bryter det här liksom negativa tänkandet, ältandet, ruminerandet när man medvetet fokuserar sin uppmärksamhet på annat. Och då kan man öva med en guidad meditation, eller så kan man göra det på ett annat sätt som inte får det att liksom slå bakut. Sådär.
Just, man är liksom inte slav under känslan och tankeflödet, utan man kan...
Precis, och jag menar, det här kan man öva om man som du har en låsning på det här med liksom meditation och den grejen. Mm. Då kan man öva på bussen, sitta och titta på vad ens medpassagerare har på sig för kläder. Fokusera på det.
Vet du vad problemet är?
Nej.
Att det känns som ett sånt jävla slöseri med tid.
Ja.
Att sitta där och fokusera på det eller lukta eller lyssna eller så. Som bara, nej, men jag hade kunnat göra något vettigt med den här tiden. De här 10 minuterna hade jag kunnat sitta och uppdatera mig på riktigt relevanta Instagram-stories och istället ska titta på jackan, på basken, läderportföljen, gymnastikskorna. Alltså jag...
Vi säger så här, du har fått informationen av mig och så får du göra vad du vill med den. Så att mekanismen är så här, att vi kan kognitivt bara rikta uppmärksamheten åt ett håll åt gången. Vi har den begränsningen i hjärnans processor. Så att om jag är medvetet närvarande, om jag är här och nu och fokuserar min uppmärksamhet på det som är runt omkring mig och det som mina sinnen kan känna av, då kan jag inte samtidigt vara i det här svarta nystanet i huvudet där jag ältar min skilsmässa, det här, vad det nu kan vara.
Just det. Steg 4.
Omfokusera på en uppgift nära besläktat med det här som vi pratade om med medveten närvaro.
Nej, jag tycker det här är Något helt annat.
Ja.
Göra något.
Mm.
Även om det är hacka gurka,
ja,
så är det ju att göra till skillnad från att sitta där och läka.
Jag ska säga det då, att de här strategierna funkar olika bra för olika personer. Ja. Så att det kanske är något som passar dig väldigt bra.
Ja.
Och då brukar man säga att då ska det vara en uppgift som kräver lite hjärnverksamhet.
Mm.
Och man kan låta det här liksom ältandet och grubblandet, när man har börjat få syn på det, när man är mer medveten om sitt ältande och grubblande, aha, nu är jag igång igen. Då kan det vara en signal till dig. Det kan vara ett call to action.
Då är det dags att lägga pussel.
Då är det dags att lägga pussel eller ägna mig åt någon av de här andra förutbestämda, lite mer krävande hjärngympa uppgifterna
som jag har. Vad kan det vara?
Det skulle kunna vara något på jobbet för dig till exempel. Ja. Vad vet jag, sätter du med lönelistan eller en brief?
Grejer jag måste lösa.
Ja, någonting som är så pass krävande så att du inte längre kan vara kvar i det där.
Just det.
Ältandet.
Sluta älta listan. Femman.
Slutligen då så har vi det som kallas avledning, att man avleder sig själv från grubblandet. Och skillnaden där är att man liksom för in någonting i situationen som tar bort fokus från grubblandet. Det kan vara till exempel, säg att du är ute och kör bil och hamnar i ditt ältande, men att du slår på radion.
Ja.
Så att det är väl lite mer en quick fix,
ja,
som kan vara bra, men kanske inte den huvudstrategi som man ska ha för att bekämpa ältande.
Och då kanske man känner, i den sekunden så kan man känna så här, nej, vad, jag kan inte fly från den här stora uppgiften, det här stora, tunga, viktiga jag behöver hantera. Så, nej, du hanterar det inte. Du...
Ja,
alltså att det inte, exakt. Det är liksom...
Precis, gud vad du är bra.
Du var jag psykolog.
Ja, men verkligen. Alltså, precis. Man riskerar att det blir ett undvikande, som det heter. Ja. Att man bara undviker allt svårt,
ja,
istället för att liksom, ta sig vidare. Så det är därför man ska vara lite försiktig med de här liksom, avledande distraktionerna.
Ja.
Men det kan vara ett knep som man ändå kan ta till för att bryta ältande. Precis, men man får vara uppmärksam så att det inte blir ett undvikande av det.
Ältar du mindre nu sen du har lärt dig de här knepen? Då har du slutat älta?
Ja, alltså jag har blivit mycket bättre på det. Att sluta älta alltså.
För du använder dig av...
Jag använder mig av de här grejerna. Verkligen.
Var du en ältare innan?
Ja, det var jag nog. Och vad kunde jag älta då?
Jag vet en sak.
Ja.
Dina Dylan-polisonger som du målade med din mammas kajal. För det har du tagit upp i 9 olika poddavsnitt och klarat vår producent klipper bort,
klipper bort det varje gång. Men jag fick in det i en reklamspot.
Reklamspot.
Så glad
där, det är ju en issue för dig. Du kommer inte vidare.
Nej,
det står och stampar Dylan i Beverly Hills.
Just det, mina kajal-polisonger. Otroligt ovärdigt tycker du det. Så ta dina minnen och försvinn.
Älskade du. Får jag lägga in en grej som åtminstone funkar bra på mig?
Mm.
Det är när man säger så här till sig själv och även andra. Släpp det.
Mm.
Alltså bara släpp det.
Lasse får ju bara släppa ert idag, alltså.
Nu ska jag berätta ett litet snask.
Mm.
Så kan jag säga att jag har träffat hjärtedam.
Alltså?
Jajamän. Jag var lite så att säga ihop med en av musikanterna i Winnerbäcks orkester och under en sommar följde med på olika spelningar över landet. Och sen var en spelning vi var på, då dök ett kvinnoväsen upp och det startade liksom lite viskleken i gänget och då kunde man konstatera att det här är hjärtedam.
Spännande, alltså att du har liksom en identitet som du sitter och trycker på.
Alltså jag minns typ att det var en skinnjacka och ett hår.
Ja, just det.
Men visst. Detta var allt om ältande från oss. Nu släpper vi det här. Nog, faktiskt. Nu får jag nog. Jag heter Lina Tomskård, du heter Björn Hedensjö. Vår producent heter Klara Varin. Vår podd heter Dumma människor. Vi hörs igen om en vecka. Och ett extra stort tips tack till Skalman på Twitter som jag satt och undrade över hur många låtar har egentligen Lasse Winnerbäck nämnt hjärtedam i, som på nolltid hade gjort super research och kunde ge mig allt detta underbara underlag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.